Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Vid Karpaternas fot, nära gränsen till Moldavien, ligger Valjaseca, ett av Rumäniens fattigaste samhällen. Här kämpar den romska minoriteten för sin överlevnad. Analfabetism, arbetslöshet och diskriminering går bredvid dem som blekgrå följeslagare genom livet. Och många av dem hamnar på gatorna i Ångermanlands städer, där de genom tiggeri försöker hitta försörjning. Barnen och kvinnorna drabbas hårdast. Kontrollerade av de patriarkala system de lever i, kämpar de för överlevnad och för att hålla ihop sina familjer. Drömmen om en annan vardag förblir ofta bara en dröm. Men det finns också strimmor av ljus och hopp.
Amicila la vada e pe mor ce ia ce. Amicila la vada e pe mor ce ia ce. E mor ce ia ce daie, vele sucaria ce. E mor ce ia ce daie, vele sucaria ce. Roma Romano coro, baba, dai mori dai, baba mori baba, dai mori dai.
Det där var Liliana Butler med Svonia Svonia. Jag reste till Rumänien för att leta berättelser. För 2 år sedan åkte vi första gången, jag och min vän och fotograf kollega Leif Wickberg. Vi gjorde resan med Hoppets Stjärna och målet var att berätta om den vedsättning som Öja och tidningen Ångermanland hade gjort. Det var en resa som påverkade oss på många sätt och vi förstod att vi måste tillbaka. För där fanns en grupp, en tyst och dold grupp. En grupp som aldrig blev lyssnat på. 1,5 år följde och vi sökte stipendier och fonder. Vi fick medel från Hoppets Stjärna, Fredrika Bremerförbundets överskrets samt Helge Axon Jonssons stiftelse. Och resan kunde bli av. Och nu har vårt reportage publicerats i ett antal tidningar och tidskrifter. Det blir också en utställning som invigs imorgon på Internationella kvinnodagen på Arkenbiblioteket i Örnsköldsvik. För mig, som utställningen heter, ger röst åt de romska kvinnorna som lever i Valle Seca. I Jonela Tjubanos hus sitter 78-åriga Maria Danila orörlig på en välbäddad men smutsig säng. På gatan utanför har tumult uppstått. En hundvalp var nära att mista livet under en bil, men uppståndelsen och barnens skrik berör henne inte. Det finns annat att bekymra sig om. En ängslan som skaver är om hon får vara kvar i huset när Jolenas make Alin återvänder från Sverige. Maria har vandrat flera mil längs de dammiga vägarna för att komma till Jonelas hus. En månad tidigare kastades hon ut ur sitt eget hem. Min dotter och hennes familj tog över huset när min man dog och kanske blev jag en börda för dem till slut, säger hon och tittar med grumlig blick ut genom husets enda fönster. Maria har inte romskt ursprung men har levt hela sitt liv i fattigdom. Hon växte upp i Faraoni på 40- och 50-talet och har aldrig haft ett arbete. Hon berättade för mig att hennes man var svartsjuk och rädd för att hon skulle vara otrogen på jobbet. Hon orkade inte kämpa emot. Men när han dog lämnades Maria med ingenting. Ingen inkomst, ingen pension, inget socialt skyddsnät. Hon arbetade med det hon kunde få tag på, som barnpassning och städning. När det inte längre fanns en bostad för henne gav hon sig av för att hitta mat och tak över huvudet. Hon hamnade i en avkrok i Valle Seca, i det som folkmun kallas Palamida, på engelska The Weeds, platsen där ogräs växer eller platsen för luffare och utslagna. Palamida ligger en bit ifrån byvägen som går genom Valle Seca. Ju närmare landsvägen man bor, desto större välstånd, men hela befolkningen lever mer eller mindre i fattigdom. 3500 människor bor i byn, hälften av dem är romer och arbetslösheten är katastrofalt hög. Maria hörde sig för om en sovplats och plötsligt var hon beroende av det folk hon under hela sitt liv lärt sig att förakta. Hon sänker huvudet och Jonela, kvinnan vars händer hon lagt sitt liv i, rycker för läget på axlarna. Hon förklarar att hon gillar Marias sällskap. Men Jonela vet och Maria vet att om Alin inte vill ha henne där när han kommer tillbaka, då blir det som han vill.
And the building scraped the sky. Cold wind ripping down.
Jag heter Elin Holmberg och jag berättar om romska kvinnor i Rumänien i det här programmet. Det var Neil Young som skrev den här låten, Don't Let It Bring You Down, och flera artister har gjort cover på den, men det mest framgångsrika tycker jag är Annie Lennox, som ni nu just hörde. De kvinnor i Valle Seca som lever med en man är privilegierade. Det betyder gemensam kamp för överlevnad och en något tryggare tillvaro. Men juridiska giftermål är inte vanliga eftersom de kostar pengar. Dessutom är en stor del av befolkningen inte folkbokförd. De finns egentligen inte. Relationerna kan vara sköra. Om en man tappar intresset för sin fru kan han byta ut henne utan att behöva ta känslomässigt eller ekonomiskt ansvar för barnen. En omvänd situation inträffar nästan aldrig. I det romska samhället får inte alla kvinnor välja vem de ska leva med. Det är vanligt att föräldrarna i tidig tonår utser en lämplig kandidat, och det finns sällan utrymme för en flicka att opponera sig då. Om hon ändå framhärdar kan en lösning för henne vara att man arrangerar en kidnappning med hennes medgivande. Sån är 18-åriga Maria Opreas berättelse. Hon bor ett stenkast ifrån Ionela Chubani i Palamida. Hon blev förälskad i Rasvan när hon var 13 år, men föräldrarna gillade honom inte. En kidnappning arrangerades och Maria flyttade till hans familjshus i Kukova, grannby till Valle Seca. Hon hoppade av skolan och två barn, Melissa och Elisa, föddes tätt. Men för 4 månader sedan, när sonen David Rasvan föddes, ändrades allt. Rasvan träffade en ny kvinna och det fanns inte längre plats för Maria och barnen i det gemensamma hemmet. Hon hamnade i chock och kunde inte längre amma babyn, berättar hon. Förvirrad och sviken tog hon barnen och gick till sin bror i Valle Seca. Han var den enda som hade plats för henne. Hennes förtvivlan och djupa kärlekssorg drev henne över kanten. Hon togs in några dagar på sjukhus eftersom släktingarna fruktade att hon skulle ta sitt liv. När jag träffar Maria sitter hon med sänkta axlar på den säng i broderns hus som hon delar med barnen. Babyn vilar lugnt i famnen, men oron över hur hon ska få tag på modersmjölksersättning är ständigt närvarande. Barnen är det enda jag har, säger hon. Jag hade aldrig kunnat lämna dem där. Men Rasvan är förlorad för henne. Grannen med brodern står ett halvfärdigt hus som Maria äger, men just nu finns det inga pengar till att färdigställa det. Modern tigger pengar i Norge som hon skickar ibland. Rasvan ser hon aldrig till, och någon bild av honom har hon inte, förutom den som etsat sig fast på näthinnan för alltid. Light in the Darkness med Kråke var det där. Jag har pratat med Dr. Ioana Bunescu som är forskare vid Malmö universitet och har skrivit boken Roma in Europe, The Politics of Collective Identity Formation. Hon berättar att levnadsvillkoren för romska kvinnor i Rumänien är påverkade av de sociala ojämlikheter som finns i landet samt deras etniska och könsmässiga status. En kombination av de här faktorerna gör att kvinnorna befinner sig i en väldigt underlägsen position. De förväntas vara oskulda när de gifter sig, vilket leder till att de gifter sig tidigt och föder många barn redan från låg ålder. Möjligheterna för dem att tjäna egna pengar är oerhört små. De ska ta hand om familj och barn och deras låga status kan också leda till att de utsätts för olika typer av misshandel. De inbitna könsrollerna och förväntningarna att kvinnorna ska ta fullt ansvar för familj och hem gör att de lämnar skolan tidigt. Det går inte att kombinera skola och familjeliv. I Valja Seca träffar jag Elena Kali som är 32 år gammal. Hon hade ingen tanke på att gifta sig utan var en ambitiös student. Men som tonåring var hon också väldigt söt, sprallig och positiv. Och det avgjorde hennes framtid. Hon berättar det här. En dag när jag kom hem från skolan hade vi besök av en familj från byn. Jag förstod att de var intresserade av mig som framtida fru till en av sönerna. Hon var inte intresserad, målet var utbildning och jobb, men det blev ändå så att hon följde med dem. Hon var ung och förvirrad och visste inte riktigt vad de ville. Väl framme hos den andra familjen lockades hon att stanna över natten och därmed stängdes dörren om både henne och om ett självständigt liv. Jag trodde alltihop var ett skämt, säger hon. Det här bara hände. Vi hade inte sex med varann, men det var ju vad alla trodde dagen efter. Därmed var skammen ett faktum för hennes far som snabbt ordnade en informell vigselceremoni. Elena tystnar i sin berättelse. Alltså, jag älskar min man idag. Det tog ett tag men känslorna kom till slut och nu är det vi, säger hon och ler. Att vara 15 år gravid tvingade henne snabbt in i vuxenrollen. Idag är hon 32 år och mamma till 4. Den äldsta flickan går mot alla odds i college. Det kostar en del, hon behöver skor och kläder och andra grejer till skolan, men vi kämpar. Elena har aldrig haft ett jobb. Hennes hopp går till biståndscentret i Valja Seca, där två av barnen får hjälp med läxorna, ett varmt mål mat och chans till klädtvätt och dusch. Det är hoppets stjärna som driver det här biståndscentret. Och i gengäld städar Elena och hennes man på gatan utanför. Flera gånger har paret lämnat barnen till släktingar för att tigga pengar i Sverige. Att lämna barnen, ja, en månad känns som ett år, säger hon och tittar ner mot sina slitna skor. När jag ser svenska barn i samma ålder blir jag bara gråtfärdig. Familjen lever på socialbidrag och får 400 lei i månaden. Det motsvarar 800 svenska kronor, långt under medelinkomsten i Rumänien som ligger på 3500 svenska kronor. All annan inkomst kommer från tillfälliga jobb eller tiggeri. De svenska kronor som las i Elenas pappmugg under det senaste besöket i Sverige kunde finansiera en tvättmaskin. Och den är Elena stolt över. Det kan bli bra med pengar. Kanske 600 euro per månad om vi har tur. Det gör det meningsfullt de långa dagarna borta från barnen. Från Denisa, som den yngsta, som bara är 4,5. Hon som är söt, hon också. Jag vill inte för en sekund att hon ska få mitt liv. Jag ska kämpa för något annat, säger Elena till mig.
Han är trött på stan. Det händer ingenting. Det mesta är sig likt här runt omkring. Veckan kryper fram, helgen springer förbi. Samma snack varje dag om att göra sig. Känna tiden som passerar. Känna
Det där var Lale med Just nu. I fallfärdiga ruckel försöker kvinnorna i Valjaseka att få vardagen att fungera. Vissa hem saknar dörrar och fönster. De flesta hus är utan el och vatten och blöjor byts på kalla jordgolv. Några saknar eldstad och när mörkret faller och kylan kommer krypande tränger familjen ihop sig under lager av täcken. För kvinnorna gäller det att hushålla med de få slantar som finns. Att få tag på blöjor är en ständig oro, men också välling, medicin och kläder. Flera barn hålls hemma från skolan för att de helt enkelt saknar skor att gå i. En romsk kvinna måste vara oskuld när hon gifter sig. Om hon inte kan bevisa sin oskuld riskerar hon att skickas iväg till läkaren för oskuldscertifiering för att kontrollera om mödomshinnan är intakt. Några feministiska föreningar finns inte. Det finns inga fotbollslag för romska kvinnor och de flesta hoppar av skolan och bildar familj. Vi har gjort våra två resor till Rumänien för att berätta romernas historia, men också för att söka svar och försöka förstå varför deras liv formats som de gjort och under så många generationer. Och varför det tycks vara så svårt att bryta de onda cirklarna. På 1300-talet kom de första romerna till Rumänien. De utnyttjades som slavar och likställdes med boskap i mer än 500 år. Under andra världskriget deporterades de till förintelselägren och under kommunisttiden fortsatte diskrimineringen och isoleringen. När kommunismen föll för 25 år sedan och det fria företagandet fick chans att blomstra uteslöts romerna ur arbetslivet och blev sysslolösa dagdrivare. Den dystra historien har satt djupa spår och misstänksamhet följer dem än idag. Misstänksamhet mot myndigheter, mot hjälporganisationer, mot polis och makthavare. Idag är gruppen bespottad av många av sina egna landsmän. Inte minst märker vi det när vi träffar vanliga människor på gatan i universitetsstaden Jars, 2 timmars bilresa från Valjaseka. Varför har ni varit där och vad kan finnas av intresse, säger de. De som bor där är lata och vill inte ens jobba. Vid Oricha Stan kunde direkt se att det var något som inte stämde med det nyfödda barnet. Hon fick panik och blev rädd. Hon hade fött 13 barn men aldrig hört talas om Downs syndrom. Idag är hoppets stjärna hennes livlina. Det var personalen där som lugnt förklarade för henne vad Downs syndrom är. Det var de som såg till att Ruth gav stimulans och träning från tidig ålder. Idag är Ruth 6 år gammal och hennes livfullhet skänker glädje till hela familjen. Viorica har lärt sig allt hon kan om Downs syndrom men lever med rädslan över vad som ska hända med Ruth när hon själv och hennes man inte finns längre. Liksom många andra romer tillhör hon och hennes familj den ortodoxa kyrkan och är djupt troende. Preventivmedel och abort är aldrig tänkbara alternativ. De barn som blir till är gåvor från Gud. Jag skulle hellre dö än att göra något som går emot Guds vilja, säger Viorica. Men 14 förlossningar har kostat. Idag är hon 47 år och har problem med livmodern, med levern och hjärtat.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. In without a fight.
Would you
Andrea Pliskan är en förebild i Valia Seca. När en desperat mamma dyker upp vid centret öppnar hon alltid dörren. Hon bjuder på soppa som blivit över eller sitter ner och pratar över en kopp värmande kaffe. Det är kvinnor som Andrea Pliskan som kan visa andra kvinnor att det går att leva annorlunda. Att det går att komma ur fattigdomen. Hon är rom och stolt över sitt ursprung. Det har gett henne jobbet på Hoppets Stjärna. Hon förstår romernas kultur och deras behov. Hon är en av de viktiga krafterna i Hoppets Stjärna Center i Valia Seca. I det som tidigare var ett övergivet rådhus har nu konstruktiva krafter mobiliserats för att hjälpa de mest utslagna, de som lever i Palamida, i ogräset och gyttjan. För 2 år sedan tog Hoppets Stjärnas Lennart Eriksson, borgmästare i Ion Pravat, i hand och lovade att de var där för att stanna. Lokal bestämdes och Hoppets Stjärna lovade att anställa ett par personer. Barnen tas emot efter skolan. De får mat och en dusch. Centret är en stark symbol för förändring. Det ger hopp. Andrea Pliskan har sin mamma att tacka för mycket. Hon var envis och fast besluten om att Andrea skulle studera trots familjens knappa resurser. Andrea och hennes syskon gick ut college och Andrea studerade vidare till socialarbetare på universitetet. Hon vet också hur det är att vara ensamstående mamma. 7-åriga Nicolas Andrei har en grav funktionsnedsättning och sitter i rullstol. Det är hans mormor som har hand om honom när Andrea arbetar i Valia Seca. Andreas pappa är död och Nicolas pappa har aldrig funnits med i bilden. De båda kvinnorna jobbar tillsammans för att få ett bättre liv i ett land som fortfarande efter 30 år städar upp efter det kommunistiska styret som söndrade och tryckte ner. Det är såklart tufft att jobba och vara ensam med ett handikappat barn. Min mamma är mitt allt. Hon är en fighter, precis som alla de kvinnor som kämpar i Valia Seca, säger Andrea. Vi trodde att det skulle bli svårt att få tag på berättelserna. Men de kom till oss som en aggressiv fors i en älv. Vi behövde inte leta, vi behövde inte skruva till eller överdriva. Överallt i Valja Seca var vi välkomna att få höra på kvinnornas berättelse. Tack för att ni lyssnade på mig. Och välkomna på invigning av för mig på Arkenbiblioteket imorgon. Det blir bilder och texter och ni kommer att få läsa mer och se de här kvinnorna på bild. Den här utställningen arrangeras tillsammans med Hoppets Stjärna, Studieförbundet Bilda och Fredrika Bremer-förbundet. Jag heter Elin Holmberg. Och nu kan ni njuta av min sista låt som är Stevie Nicks och Stand Back.
I'm not afraid to die. Hej, jag heter Görel Brattström. Jag ska läsa en novell av Birgitta Lindqvist ur en novellsamling som heter Kinesisk ask. Och den här novellen heter Bonsoir, madame. Med andan i halsen springer jag upp för askungetrappan som leder till folkets stora palats vid Himmelska fridens torg. Jag är sen, fruktansvärt sen. Som den yngsta i den kraftigt decimerade diplomatiska kåren borde jag ha kommit först. Jag stannar på en avsats och tar av mig skorna för att kunna springa fortare upp för trappan. Alla inbjudna sitter redan placerade vid de runda festborden. Det är en historisk kväll. Under hela kulturrevolutionen har ingen kinesisk regeringsmedlem visat sig där utlänningar samlas. Nu har rykten gått att utrikesministern, den mytomspunne Chou Enlai, kommer att närvara vid banketten. Därför har alla Pekings 200 utlänningar kommit i tid. Jag känner panik och letar medan jag snubblar uppför trappan efter inbjudningskortet som jag hoppas att jag hunnit få med mig. Jag ser ljus från kristallkronorna i hallen, då är dörrarna i alla fall fortfarande öppna. Något drar kroppen åt sidan och jag tittar åt det hållet. Där på trappan bredvid ingången står han, den grå eminensen, myten, legenden, Chou Enlai. Jag stannar tvärt, pulsen bultar och hjärtat slår. Våra ögon möts och benen viker sig under mig. Han är ingen vanlig människa av kött och blod. Han är revolutionens gud, massavrättningarnas demon, en av ledarna i kulturrevolutionen där allt feodalt, gammalt och utländskt rensas ut. Denne revolutionär står inte med knuten näve. Han står i grå, välskräddad Mao-kostym med vänster arm lätt böjd som tänkte han bjuda upp till dans. Barfota med skorna i handen kan jag inte ta mina ögon ifrån honom. Jag kommer ihåg att jag läst att han föll av hästen i Yan'anbergen under den långa marschen och skadade sin arm. Det är därför han står med den lätt böjd. Medan jag tänker detta tar jag på mig skorna och drar fingrarna genom håret. Tar ett djupt andetag, fattar mod och går mot ingången. Då går han mig till mötes, som om han stått och väntat på just mig. Han sträcker fram handen på västerländskt vis, tar min hand och lyfter den halvvägs till munnen som tänkte han kyssa den och säger Bonsoir, madame. Som om han stått utanför operan i Paris. Beröringen, blicken. Hade han bett mig att här och nu följa honom resten av livet hade jag gjort det, utan frågor. Skammen att komma för sent till banketten är borta. Jag känner mig utvald. Hela kvällen iakttar jag Chou Enlai vid honnörsbordet. Bland oss utlänningar är han samtalsämnet. Han verkar pigg och kry för sin ålder. Han måste vara över 70 år. Vilken karisma. Undrar vilken hans ställning är hos Mao. Det är allmänt känt att Maos fru inte gillar honom alls. Jag är en intellektuell med feodal bakgrund, läraren har sagt i en intervju. Modigt i dessa tider när alla intellektuella skickas ut på landet att gräva kanaler och flytta berg. Få kommer tillbaka. Jag släpper honom inte med blicken. Han äter väldigt lite och rör inte alls vinglaset, bara symboliskt för att skåla. En fransk diplomat vid mitt bord frågar om jag är sjuk eller förälskad eftersom jag inte smakar den utsökta maten. Jag rycker till och ber om ursäkt för att jag kom för sent. Fransmannen tittar med höjda ögonbryn på mig. Är det Chou Enlai ni försöker få en glimt av? Ja, honom är det ingen som kommer nära. Ser ni att han har ett aristokratiskt utseende bland alla dessa kinesiska bönder? Till och med generalerna ser ut som om de sovit under en bro i sina skrynkliga kläder. Har ni sett hur han för sig? Fast han har samma Mao-uniform som alla andra bär han upp den som en fransk sidenkostym. Tycker ni inte det? Men ingen gång efter 1925 har han någonsin setts i västerländsk kostym. Ni vet förstås att han bodde i Paris på 20-talet. Han hyrde ett litet rum i Billancourt. Plötsligt reser sig kineserna och går hem och då får alla andra också lämna lokalen. Bonsoir, madame. Åren går och 20 år senare befinner jag mig en kväll i Stockholm. Jag är varken yngst eller diplomat längre, har gråsprängt hår och sliten kropp. Är på väg till Dramaten för att se En handelsresandes död. i en uppsättning som Arthur Miller själv har regisserat. Jag kommer för sent och springer med regnvåta kläder upp för marmortrappan in i foajén och ser att de håller på att stänga dörrarna. En hygglig vaktmästare vinkar in mig genom den närmaste dörren. Där finns det gott om platser för man har lämnat tomma stolar runt Arthur Miller som sitter i salongen. Föreställningen börjar. Jag har sett pjäsen många gånger men tycker den blir bättre för varje gång. Har det kanske att göra med att jag blir allt mer benägen att se ruttenheten under idyllen och upptäcka livslögnen som vi grundar tillvaron på och inte klarar oss utan? Stackars Willy tror att han har gjort allt för Biff och Happy när de i själva verket inte alls känner varandra. I pausen tittar jag på Arthur Miller som sitter kvar i salongen och diskuterar med sina kollegor. Och jag undrar hur det känns att se sina inre tankar ta form i andra människors kroppar. Jag har haft drömmar om att skriva pjäser men aldrig haft tid. Tid. Livslögnen igen. Här gestalt av flykten från friheten att göra det man vill. Miller vänder sig om och tittar åt mitt håll vid halvmörkret. Han måste vara en bra bit över 70. Vilken karisma. Jag kan förstå att Marilyn Monroe blev förälskad i honom. Ett år efter skilsmässan tog hon en överdos av sömntabletter. Jag sitter i salongens mjuka plyschfåtölj. Skådespelet ger liv åt min sorg över det som aldrig blev gjort. Jag känner skuld och förstår inte riktigt vem som har förrått vem. Är det inte alltid sig själv man förråder? När pjäsen är slut ställer jag mig upp och applåderar och ser Arthur Miller resa sig och gå mot utgången. Vid min nästan tomma bänkrad stannar han upp, går fram till mig, sträcker fram handen, ler och säger: Bonsoir, madame.